Hej! Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström, och det är jag som är Syding.
Och jag som är Sundström. Idag ska vi prata om några av de bästa affärsbesluten i historien. Varav några exempel är från Coca-Cola, Amazon, McDonald's och Standard Oil. Och vi ska analysera de här viktiga affärsbesluten och se hur de kunde vara så pass avgörande för företagens framtid.
Då är vi framme vid nummer 4, och det är när Ray Kroc köper McDonald's av McDonald's-bröderna. Och så förvinar han det här konceptet. Han skapar en modellrestaurang under ett års tid, och därefter så implementerar han det här konceptet när han sprider butikerna som en riktig fanatiker. Och ja, uppenbarligen så trodde ju Ray Kroc mer på det här än vad McDonald's-bröderna, alltså grundarna gjorde. Och det kan ha berott på att de var mer av entreprenörer än administratörer. Men det är liksom frågan, ja, de kanske mer var entusiaster. De hade en butik och den ville de ha kontroll över och göra så bra det bara gick. Och det var det som liksom var själva bakgrunden till att de hade så trogna kunder. Men de missade den här liksom expansionsmöjligheten om man standardiserade produkten och därmed gjorde att fler skulle kunna skapa eller starta egentligen samma restaurang fast på fler ställen. Och lärdomen här, det är väl att hitta ett fungerande koncept och sen bryta ner i sina beståndsdelar och förfina dem nästan som, vad heter det här när man ska lära sig saker, peak, Anders Ericsson.
Deliberate practice.
Just det, precis. Så vad han gjorde var ju i princip bröt ner restaurangens olika funktioner och placerade om maskiner och arbetsstationer till det blev det absolut mest logiska och lättarbetade för att få fram en perfekt standardiserad produkt så snabbt det bara gick, så att kunderna inte behövde vänta. Och sen när du har liksom väl satt alla de här punkterna, då rullar du ut det på riktigt bred bas. Och det här ser man ju egentligen i alla kedjor som funkar riktigt bra. Som till exempel, vad heter det nu då? Starbucks till exempel. Ja. Och även här i Sverige, den här Espresso House och alla möjliga klädbutiker och sådär. Att det är samma grundidé, att se till att du har ett riktigt väl oljat koncept. Och sen rullar du ut och räknar med att människor är de samma på alla platser.
Ja, i det här fallet då var det ju franchising. Precis som de andra exemplen där. Och också Body Shop som jag sa. Det är franchise, och det är en av de mest snabbväxande affärsmodellerna om grundkonceptet funkar bra. Även, Expressbyrån här i Sverige, det är också franchise.
Ja, och ytterligare en grej med Ray Kroc och McDonald's, det var väl att tur eller skicklighet, men de siktade ju också på att äga själva marken.
Ja,
fastighetsföretaget för McDonald's, det blev väl till och med ännu mer lönsamt än McDonald's, eller i alla fall var det under en lång period.
Ja, det blev helt otroligt.
Men en sak som jag skulle vilja lägga till här, det är att numera, alltså även om det här låter som ett jättebra sätt, så ska man inte driva det till sin spets på fel sätt heller. För det normala företag gör idag, och då kan man faktiskt ta Tesla som exempel också, det är att man utvecklar produkten tillsammans med kunden. Att man snabbt släpper en prototyp. Själva strategin kallas för always be prototyping. Man snabbt släpper en prototyp och sen har man man kan nästan kalla kunderna för betatestare, men det är liksom en rullande testning där man, för varje liten feedback man får så uppdaterar man till man har någonting som verkligen funkar i samband med kunden. Men det är klart att när du väl har använt den metoden för att få fram någonting som verkligen, verkligen funkar, så måste förr eller senare så måste du sätta ner foten och säga att nu rullar vi ut det här så brett vi kan för att ingen annan ska göra det innan du gör det.
Ja, och det är också lite kul det här med att Ray Kroc, till en början, han hade ju ett eget företag som hette Prince Castle Multimixer, då han sålde sån här, ja, mixers som användes för att göra till exempel milkshakes i snabbmatsrestauranger. Det var så han träffade de här McDonald's-bröderna. Och han hade nog inte kunnat få den här idén att liksom, oj, vilken bra restaurang de här har. Nu ska jag ta det här till hela landet liksom. Det hade han nog inte kunnat gjort om det inte var så att han hade ungefär 20 års erfarenhet som väldigt duktig försäljare innan. Om vi sen går vidare till affärsbeslut nummer 5 här, då är det Amazon som redan sedan de grundades satsat allting på exponentiell tillväxt.
Ja, det är ett, jag vet inte om man ska kalla det för vågat grepp eller inte. Det här påminner ju om Walmart egentligen. Men tagit ännu mer till sin spets. För här gick Amazon med förlust eller nollresultat under ett antal års tid, eller 7 år, kanske någonting sånt. Och för varje år som gick helt enkelt plöjde ned det som var det annars fria kassaflödet i expansion. Men en del av expansionsstrategin, den knyter också an till de här andra modellerna som vi har pratat om, nämligen att bli riktigt, riktigt bra på en sak. Och i det här fallet var det att börja sälja böcker online. För då kan du ha en katalog på flera miljoner böcker, vilket en bokhandel inte kan hantera. Och det här gör att du blir helt enkelt första platsen som man går till när man söker efter en bok. Och det innebär att du får en lojal följarskara, en lojal så här eyeball repository som alltid återkommer. Och när du väl har tagit den här liksom hårda kärnan av bokmonopol, då kan du börja sälja sak efter sak som antingen känns relaterad eller som man helt enkelt bara vet att även att boksäljare också tittar på.
I min åsikt så var det mer vågat det som Jeff Bezos gjorde än det som grundarna av Walmart gjorde. För att i Amazons fall, det fanns ingen riktig så här tidigare historic precedent. Alltså liksom typ det där kända exemplet med han 4-minute mile, Roger Bannister, som sprang där. Sen efter han sprang en mile på under 4 minuter, då tänkte alla andra, oj, det går att göras. Och då plötsligt så slog en massa andra det rekordet också. Men när Amazon ville göra det fanns ingen som gjorde det. Så Bezos var först att tänka den tanken och verkligen tro på det. Medans i Walmarts fall, då kanske inte hade det gjorts innan. Men det känns lättare att tänka sig möjligheten att bygga en billig brick and mortar affär liksom.
Många hade förstås försökt sig på postorder tidigare, och analysen från branschen, alltså retailbranschen överlag, var att postorder blir aldrig någon större andel av den totala försäljningen. Folk vill gå i butiker, punkt. Så Amazon och Jeff Bezos gick ju faktiskt helt på tvärs mot det och sa, nej, vi tror inte att det är så. Vi tror att det här är någonting annat än postorder. Och det var ju förstås för att han gjorde analysen att man kan använda själva datan från handelsbesluten, från själva den här digitala affären, för att förfina så att upplevelsen blir bättre än IRL-shopping.
Ja, jag skulle också vilja tillägga att Jeff Bezos, visst, det var en sjukt vågad idé, men det grundade sig i någonting. Det var inte som att han byggde det här på ingenting alls, utan han jobbade ju först på en framgångsrik teknikbaserad hedgefond, och det var där han var en av de tidiga personerna med att se hur internet växte fram snabbt. Och då såg han att internet växte fram med typ så här, alltså userbasen växte med 23 000% per 2300% årligen. Det är en oerhörd tillväxt. Så det var det som han grundade det på.
Man kan förstås alltid betala för mycket även för riktigt bra företag. Och ett bra tag så såg det ut som att det skulle gälla Amazon också. För aktiekursen föll med 95% i IT-kraschen efter år 2000. Så, och därifrån så måste ju kursen 20-faldigas för att man bara ska vara tillbaka på break-even för de som köpte det på toppen år 2000. Och det har ju då sen Amazon överträffat med råge förstås. Men det tog sin tid.
Ja, men det där är sjukt intressant, för att det finns ju andra exempel, många andra exempel från den där tiden med av det lilla urvalet av så kallat överlevare som grundades där och blev framgångsrika IT-företag som är kvar än idag. Så till exempel Cisco är ett av världens största företag också. Och de var kanske världens största företag under en viss period. De hade i alla fall en extremt hög market cap precis innan IT-boomen. Och de är fortfarande än idag, mer än 20 eller drygt 20 år senare, så har de fortfarande bara en market cap på hälften av vad de var 1999.
Samma sak gäller väl Ericsson. Jag har inte market capen och siffrorna i huvudet, men jag tror Ericsson har en bra bit kvar till toppen också. Så ja, man kan alltid betala för mycket för riktigt bra företag. Det tycker jag faktiskt är en viktig lärdom här. Jag återkommer ofta till Tesla, men det är för att det är faktiskt världens mest intressanta företag nu för tiden. Och ja, det ska ju extremt mycket till för att det företaget ska kunna växa in i sin värdering. Och som man jämför med just till exempel Amazon, så är det att Amazon överlevde efter den här IT-kraschen för att de inte behövde ta in nya pengar från marknaden. Och det är ju skillnaden från Tesla, som varenda år måste ta in ett par miljarder dollar från marknaden för att överleva.
Svår fråga. om Tesla. Tror du att $1,500 per aktie är en bra kurs givet att de fortsätter växa jättemycket i Kina och blir intaget som en av de absolut största i indexet i USA?
Jag tror att kursen kommer gå upp kortsiktigt och jag tror att de kommer inkluderas i Standard & Poor's 500, för det finns väldigt mycket mäktiga krafter som inte vill liksom utpekas som den som satte käppar i hjulet för Tesla. Men jag tror inte att Tesla kommer lyckas tillverka tillräckligt högkvalitativa produkter och lura tillräckligt många kunder särskilt länge till. Så efter någon slags sista kursrusning så kommer verkligheten i kapp i form av mycket, mycket dålig försäljningsstatistik för deras bilar. Och jag tycker det syns redan på både Model 3 och Y, för att inte tala om S och X som är helt döda som plattformar. Så det enda som skulle kunna rädda Tesla, som jag ser det, det är att de faktiskt skulle ta det totalt oväntade skuttet i autopilot från level 2 till level 5 och då sälja sina bilar och även kanske sin mjukvara till, som tredje part. Och det är det som gör att man köper bilarna trots att bilarna håller låg kvalitet.
Mm, okej. En kul tredje grej där. Jag såg en video om en kille som analyserade Tesla. Och då sa han, utöver de här grejerna så var det en sista sak som han var extremt entusiastisk över. Och det var möjligheten att i framtiden ha bilar som den första, att Tesla skulle vara först med helt automatiserade bilar. Och sen ska man sitta där i en timme eller två eller tre eller vad det nu är liksom hela tiden. Och under tiden ska du spela spel eller lyssna på musik. Och då ska Tesla ha en helt egen plattform där och ska du köpa allting via din Tesla-bil när du sitter i bilen.
Ja, alltså det där är som en 12-åring som sitter och drömmer om att han ska starta ett nytt Amazon. Och det finns ingen som helst verklighetsbasering i de där fantasierna. Det kommer alltid vara någon annan som är bättre på att göra datorspel eller som har bättre handelsplattformar. Men vi har redan Amazon till exempel. Och för att inte tala om det här med självkörande bilar. Det kommer ut årligen eller två gånger om året så kommer ut en sån här Boston-matris, eller ja, det är väl en Boston-matris, på hur konkurrenterna ligger i teknikshöjd och spridning och sådär. Alltså helt enkelt, vilka självkörande tekniker är ledande? Och den så kommer alltid Tesla konsekvent sist. Och Googles, det här Waymo är det väl, alltså Alphabet Waymo, ligger först och liksom är så långt före att det är inte ens en contest. Och Tesla verkar ju nu till och med backa på själva sin grundteknologi. De har ju alltid sagt att hårdvaran sedan 2016 i våra bilar, den är förberedd för full self-driving. Och ändå så kommer det att, men du kan inte ha version 2.0, du måste ha den nya 2.5. Och sen från 2.5, nu har man börjat prata om att men det funkar inte med våra kameror, utan de håller på att testa LiDAR-teknologi nu. Vilket innebär att då är det ingen, alltså inte en enda såld Tesla-bil har den här hårdvaran. Och sen har vi mjukvaran, som det kommer fram mer och mer information nu om krockar, dödsfall och konstiga beteenden i filbyten, bromsning, acceleration. Det kallas för det där sudden unintended acceleration events. Och när de här leder till krockar så har det visat sig att Tesla har en funktion som kopplar ur autopiloten någon tiondel sekund innan kraschen. Och då kan de hävda att autopiloten var ju inte inkopplad, utan det här var förarfel. Så jag tror att det kommer, ja, sen har de också det här Solar City åtalet hängande över sig. Nej, när det gäller full self-driving och att man ska liksom sitta och spela spel och att det ska vara intäkter för Tesla, det här är verkligen fullständiga fantasier.
Och sen också att de ska få monopol på det i hela världen.
Ja, det är fantastiskt att det funkar för Musk att hålla på med sitt teknobabbel.
Jo, men
att folk fortfarande lyssnar. Men det i sig är ju förstås ett fundamentalt värde för aktien tills vidare.
Ja, om man återgår till den där videon som jag sa, eller som jag nämnde med den där, då om man bryter ner det påståendet, eller antagandet, så här, då okej, att de ska bli världsledare med monopol på dels självkörande bilar och sen också äga plattformen där man ska köpa massa grejer när man sitter i bilen. Säg att det är 1% sannolikhet att de först blir först i världen med monopol på självkörande bilar. Sen i andra hand 1% chans att de blir att de har monopol i hela världen på den här plattformen. Då har du 1% gånger 1%. Då blir det 1000% sannolikhet. Och det är kanske till och med att ta i överkant.
eller en hundradels procent. En procent av en procent. Men ja, vilket fall som helst. En oerhört låg sannolikhet. Och ska man räkna på det så det borde inte vara borde inte ens vara en faktor i själva värderingen av bolaget.
Mm. Ja, okej. Okay. Nu har vi babblat på mycket där. Nu går vi vidare till sista affärsbeslutet som är nummer 6. Att Apple satsar på iPhonen som startar en helt ny produktkategori och det blir en av världens mest lönsamma produkter.
Ja, det är liksom frågan vad man ska säga om iPhonen. För det här med pekskärmar, det fanns förstås redan. Och det fanns pekskärmar med olika typer av uppkoppling. Det var väl nog i alla fall någon som var före med både röst och touchscreen. Men Apple vågade ändå satsa på att nu är tajmingen rätt för den här produkten. Och vi kan nog göra den med en kvalitet som gör att kunderna kommer vilja ha det här. Och inte bara nog med att de chansade på att de skulle kunna göra det med den typen av kvalitet. Steve Jobs, jag tror att hans riktigt stora bidrag här, det var att han tvingade fram att designen skulle vara, den var unik. Den var så enkel och avskalad och lite retro men ändå liksom framförallt väldigt, väldigt elegant och feng shui på något sätt. Alltså, den var vacker att se på och väldigt, väldigt lätt hanterad. Alla andra mobiltelefoner var någon slags ingenjörsprodukter. Alltså jag vet ju själv hur svårt alla tyckte att det var att hitta i en Ericsson-meny. Och därför så blev Nokia desto större. För Nokia ansågs vara designmästaren. Och att då Apple vågar slå sig in här och egentligen på båda punkter säga vi kan ingenjörsmässigt göra den med tillräcklig kvalitet och användarvänlighet och dessutom designmässigt göra den vacker och bättre än Nokia. Det här är lite av ett Tesla-move på något sätt. Att våga gå på flera fronter samtidigt.
Ja, det finns ju det här roliga, det finns en skitrolig video där, jag kommer tyvärr inte ihåg vad den heter, men man kan söka på den. Och det är så här, det är någon person som har en smartphone. Så bara, this is a smartphone, it's better than an iPhone, it has bla bla bla. Så räknar de upp allt som de är bättre på, för de är bättre på typ allting. Men sen personen svarar alltid bara, no, I want an iPhone. Så här, det är det de har att svara på exakt allting. Och det är roligt för det är så sant också.
Och där är slutresultatet av att Steve Jobs gick runt och röt åt sina ingenjörer. Nej, ta bort den där knappen. Nej, kan vi bli av med den där kanten? Nej, liksom, gör ett streck, det blir rakare här och så vidare. Mm. Till den helt enkelt. Till han tyckte att den såg snygg ut.
Ja, jag har ju sagt och skrivit och tror att de tre bästa marknadsförarna under sista kanske 100 eller 50 åren i alla fall, det är Steve Jobs, Donald Trump och Elon Musk.
Ja, alltså Elon Musk för mig står ju i särklass för att han säljer i princip en parfymerad bajskorv och lyckas få det till ett bolag värt 300 miljarder dollar trots att det aldrig har gått med vinst. Han har haft någon slags redovisad non-gap-vinst här nu i några kvartal. Men de flesta liksom, intelligenta bedömare tror ju inte på de siffrorna egentligen. Utan det handlar om att sälja olika typer av regeringskrediter. Och det bygger på mycket på subventioner som antingen är på väg ut. Eller som där de liksom i grund och botten är högst tveksamma. Till exempel när det gäller miljödeklarationen av Teslas bilar. Så ja, men, om man ska säga price performance på marknadsföringsinsatsen. Givet vad det finns för underliggande produkt. Så skulle jag ändå säga att Elon Musk är den största och bästa i termer av ren marknadsföring.
Ja, det har du helt rätt i. Men det är lite kul det där med... Det är intressant det här med Tesla det där, att om man jämför med till exempel WeWork, det företaget, de hade väl som högst en värdering, de gjorde ju, det var ju innan iPod så det var bara en, det kan ju ha varit vart som helst, men priset som alla snackade om liksom, det var 47 miljarder dollar market cap. Och sen hade de här Regus som var mycket större och bättre och hade funnits mycket längre med, ja, som inte var, hade höga förhoppningar på sig. De hade väl ett värde på typ så här hälften eller en tredjedel. Så där fanns det någonting mycket konkret och enkelt att jämföra med. Och det var så tydligt för alla som kollade att Regus var bättre och mindre värderade. Så att WeWork såg löjligt värderad ut. I Teslas fall så kanske det är mycket svårare att hitta en konkret jämförelse.
Precis, marknadsföringen som bland annat Elon står bakom, den gör ju hela tiden gällande att det här är inte ett bilföretag. Samtidigt så är förstås alltså minst 85% av intäkterna är direkt bilrelaterade och antagligen egentligen 95% om man ska liksom analysera intäkterna på riktigt. Så det här är i högsta grad bara ett bilföretag som alla andra. Men marknadsföringen har lyckats få det till att vara en helt egen nisch. Det här är ett electrical vehicle-företag med 10 extra high-tech startups i sig i form av olika typer av plattformar, mjukvaror, solceller, batterier och allt vad det nu är för någonting. Så det är just den här marknadsföringen av att så en sak vi har pratat om här flera gånger, det är ju att försök skapa ditt eget lilla lokala monopol, bli riktigt, riktigt bra inom något enskilt område. Tesla har istället för att bli riktigt, riktigt bra inom något enskilt område, så har de sagt att de är det. Och det har folk gått på.
Det är för information sprids så fort nu för tiden.
Ja, det kan man väl säga är en del av den genialiteten här.
Mm. Om vi återgår till exemplet med iPhonen här, att Apple satsar på det, att de startar en ny produktkategori och den blir så bra liksom. Helt uppenbart i efterhand, men uppenbarligen inte uppenbart när det hände. Och en anledning till att de lyckades göra det, det var för att det var flera olika teknologier som hade nått en slags mognad så att de kunde massproduceras och kombineras till åtkomligt pris. Tanken att skapa så kallad iPhone eller smartphone hade funnits innan, men Apple var först att göra det och de hade helt rätt timing på det och komma först med den produkten liksom, och definiera den här nya kategorin, för att de där produkterna gick inte att kombinera på samma sätt innan, alltså typ de olika sakerna som komponenterna som telefonen är byggd av. Och det finns ett kul exempel från Steve Jobs biografi av Walter Isaacson, och då ger de exemplet att bristningspunkten i deras produktion, det var de här speciella glasskärmarna som iPhonen skulle ha. Och iPhonen behövde ju sedan massproducera enorma mängder sådana här glasskärmar. Och de stora existerande glastillverkarna i världen, antingen ville de inte göra det. De ville inte ge Apple exklusiva rättigheter att göra det här tillräckligt billigt. Eller så gick det inte att göra, för de hade inte tänkt på det. De kanske inte hade fabriker eller någonting, jag vet inte. Men då skapade ju Apple det här helt själv. Och det var bristningspunkten, det var den enda grejen som inte redan fanns tillgänglig.
Det gör det lite svårt att verkligen pinpointa vad var genialiteten här egentligen. Vad var Apples huvudbeslut som gjorde att de verkligen blev så dominanta?
Det var ju first mover advantage och definiera den nya kategorin. Och tro och se att det skulle bli så framgångsrikt som det blev.
Ja, kanske, alltså för kategorin, den fanns ju egentligen redan. De var ju inte liksom helt först med själva idén. Men däremot så verkade andra ha gett upp idén för att de började för tidigt. Och kanske till exempel sprang in i den här glasskärmsproblematiken.
Ja, du tänker typ så här, vet du, BlackBerry och sådana?
Ja, alltså BlackBerry, precis. Då hade vi liksom ett helt tangentbord, för att BlackBerry drog slutsatsen att det kommer inte gå att göra det här på ett bra sätt med skärmarna. För att antagligen för att glaset är för dåligt eller för tryckokänsligt eller precisionen blir fel. Så det är bättre att ha ett riktigt tangentbord.
Ja, och BlackBerry, det var ju så här, eller som det tänks på i alla fall, det var ju att det var för så här high-powered business executives, folk som, ja, du vet, eller yuppies kanske liksom. Medans iPhone är mainstream.
Mm. Och sen fanns ju den här VIK-telefonen, alltså som nästan var som en liten dator som Nokia hade. Det var också med ett riktigt tangentbord, men liksom ändå en ganska hyggligt stor skärm. Men uppenbarligen så de vågade inte använda en tryckskärm. Det fanns en Palm Pilot redan vid 1999 där du kunde skriva och rita på skärmen, men den hade då inte röstfunktionalitet. Och det är liksom frågan varför Palm Pilot inte ville liksom bygga ihop de två funktionerna, för den såg sig själv mer som ett anteckningsblock och antagligen tyckte det är för dyrt och svårt för oss att införa liksom just telekommöjligheten, och vem vill ha det i samma apparat? Man kanske vill sitta i telefon med en annan apparat och så rita på den här. Så egentligen fanns idéerna, men jag tror vad Apple gjorde, det är fortfarande det du säger, att de vågar satsa på den här kategorin. Det var ju inte bara det, de vågade se till att kategorin fungerade när andra som var och nosade på den hade gett upp, för att de trodde att nej, men tekniken är inte mogen. Och Apple såg till att den blev mogen.
Ja, och just det, på tal om det, jag skulle vilja tillägga två till viktiga faktorer efter att dels iPhone var ute och också Macen än idag. Och det här, vad jag tror, det är att till skillnad från många andra datorföretag så är alltså de flesta datortillverkare och PC-tillverkare, de har gjorts för företag eller nördar. Apple är de första som fokuserat på kvinnor och gamlingar. Så att till och med de ska kunna använda det och använda det liksom. Och då utökar du kundgruppen enormt, så då får du en mycket, mycket högre total accessible market.
De lyckades dessutom göra det coolt. Så fort iPhonen var ute så var det ju köer. Och köer drar till sig köer, det vet alla som opererar nattklubbar. Och Apple har ju utnyttjat även den fördelen till max. De har verkligen liksom sett till att vi har och kommer alltid ha den produkt som du vill visa upp att du går runt med. Och det är till och med liksom så... I princip alla grupper som jag umgås i, då finns det 10 iPhones av den senaste modellen och sen har jag en Samsung. Och folk går runt och frågar efter laddare och när jag bara, nej men jag har en Samsung-telefon. Så bara, va? och ändå så går de som har iPhones runt och känner sig speciella, trots att de är liksom en verkligen en flock.
Ja, det borde skapa kognitiv dissonans, men det gör det inte.
Nej, det är ändå så att det där är det man ska ha. Och det kan man ju liksom se på andra områden. Det är alltid något särskilt jackmärke som gäller i Stockholms innerstad.
Har du alltid varit Gant?
Nej. Det är Canada Goose till exempel ett år. Och sen så liksom, eller, det var väl säkert 5 år. Och sen är det liksom, plötsligt så är det något annat som alla springer runt i. Montclair nu till exempel. Montclair-västar. Alla har Montclair-väst.
Jo, men det har jag sett.
Ja, så, och ändå så är det liksom så att om jag... frågar liksom så här, ah, men om jag ska liksom uppdatera min garderob lite grann, vad ska jag ha för någonting? Då pekar de direkt på en Moncler-väst med såna här liksom, små, sydda vad ska vi kalla det för, områden med så här täckjacksväst. Ja, men... Allting ser exakt likadant ut. Och jag bara tänker, men jag har ett sånt streak i mig att jag mår ju dåligt om jag ska köpa någonting som alla andra redan har.
Men du kanske ska tänka på att göra det, då kan det se ut som en traditionell WC.
Japp, ja, men det är liksom så här, jag försöker nu anstränga mig att göra som alla andra.
Mm. Ja, men det var allt för det här avsnittet. Ska vi sammanfatta?
Innan vi går vidare så ska vi förstås tacka Alexander Martin som klipper det här avsnittet. Utan det så blir det lite sämre helt enkelt. Och också påminna om att snart är det ju dags för finanskursens andra årskull. Och den börjar 8 augusti, så det är alltså om ungefär 2 veckor.
Ja, och vi kommer köra kursregistreringen mellan 27 juli och 7 augusti.
Antalet platser är begränsade för att vi ska kunna hålla ordning på det här och förtur ges därför till tidiga ansökare och de ansökningarna får man skicka in mellan 27 juli och senast lördag 1 augusti.
Ja, senast. Alla som redan har gjort det, de kommer vi i kontakt helt enkelt. Så det är för folk som inte redan gjort det. Kolla även in hemsidan finanskursen.se under den här tiden för uppdateringar.
Lite kort om vad finanskursen går ut på, då är det ju så att den här är fullständigt distansbaserad och det beror ju bland annat på covid men också på själva administrationen av kursen. Och du kan ta till dig materialet på egen hand i ditt eget tempo, men materialet släpps veckovis och jag rekommenderar verkligen att man ser till att hänga med i det här veckotempot, för annars så blir det för mycket information.
Ja, totalt är det 12 veckors kursmaterial och efter att du går med, då har du tillgång till kursmaterialet för all framtid. Så du behöver egentligen inte oroa dig för att inte hänga med, men det är ju bäst om du verkligen kör seriöst under de här 12 veckorna.
Dessutom så får man ju tillträde till vår privata Facebook-grupp för alla som har gått den här kursen. Det som inkluderas i finanskursen, det är 12 veckors kursmaterial. Det är distansbaserad inlärning och det är även själva det här första introduktionsmötet som äger rum på Erik Penser Bank mitt i Stockholm.
Mm, med andra kursdeltagare och finansiellt intresserade personer. Och som Micke sa, medlemskap i vår privata Facebookgrupp. Och du får även ett diplom efter att du gör ett slutprov.
Så om du vill bli garanterad en plats så ska du göra en tidig ansökan så snart som möjligt. Och om du redan har gjort det så kan du förvänta dig att vi kontaktar dig mellan 27 juli, alltså måndag 27 juli och absolut senast lördag 1 augusti. Just det, jag skulle säga det andra innan.
Ja.
Nytt för andra årskullen, det är att det kommer finnas hemuppgifter och testfrågor till varje veckas material som gör att man ser vad det är man verkligen ska lära sig och ha fokus på.
Ja, det här är ju saker som har efterfrågats från kursdeltagare från första årskullen. Och det inkluderas även 7 metoder av företagsvärdering och 14 stycken olika personporträtt av kända värdeinvesterare och deras investeringsstrategier.
Så glöm inte att kolla in hemsidan finanskursen.se om du är intresserad av det här. Och ja, skicka in en tidig ansökan. Det kostar ju ingenting och har inga förpliktelser, utan då vet du bara att du har...
Då har du en garanterad plats. Om du inte gör det, då öppnar vi upp hemsidan också sen från och med lördag 2 augusti. Men då är de flesta platserna antagligen redan tagna. Sammanfattningen här, i veckans böcker, det är Steve Jobs av Walter Isaacson, Titan, biografi av Rockefeller skriven av Ron Chernow, Finding It Out av Ray Kroc, The Everything Store av Brad Stone om Amazon. Och sen veckans tips, det är Coca-Cola, dra nytta av kriser. 2. Standard Oil, specialisera dig först och sen utvidgar du kärnverksamheten. Tips 3, Walmart, se till att välja dina strider noggrant. Konkurrera mot svaga fiender där du är garanterad en vinst. McDonald's, om du har hittat ett fungerande koncept, förfina det först innan du replikerar det eller massproducerar det. Och 5. Apple, skapa en ny produktkategori eller gör någonting väldigt differentierat. Och 6. Amazon, gör en vågad satsning på en stor sekulär trend av tillväxt. Lyssna även på avsnitt 141 som vi gjort om East India Company eller Östindiska kompaniet, som är världshistoriens mäktigaste företag, som vid sin höjd hade 40% av, eller ja, jo, 40% av världshandeln ungefär.
Mm. Och det borde ju egentligen innebära att de inblandade i East India Company, de borde på något sätt inflationsjusterat, egentligen ha varit rikare än Rockefeller.
Jag har garanterat.
Men det går liksom inte att...
Det var så många också. De hade ingen enskild grundare.
Nej, men ändå liksom, om du har 40% av världshandeln, alltså, ja, ska du dela det på 40 så kommer fortfarande alla de 40 vara rikare än Bezos och Rockefeller.
Ah, okay.
Någonting sånt. Alltså, nu drar jag saker ur luften eller någon annanstans ifrån. Men någonting i den storleksordningen. Men det blir väldigt svårt att mäta. Men det är liksom, jag tror så här, Alibaba har 2% av retailhandeln och det är väl egentligen världens största företag.
Alltså, okej. Okay. Ja, det borde vi ta med någon gång. Mm. Och just det, som kul är det så här, affärsbeslut för East India Company. De fattade antagligen affärsbeslutet att sälja opium till Kina. Det är också ett ganska betydande viktigt affärsbeslut som man egentligen skulle kunna tagit mer avsnittet.
Mm, eventuellt lite lätt omoraliskt, eller vi kan ta det under kategorin utnyttja en kris. I det här fallet utgör det som folk.